Det är tisdagen den 30 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. I helgen så var det parlamentsval i Moldavien. Detta lilla och ibland kanske lite bortglömda land i sydöstra Europa. Men valet, det var inte bortglömt. Tvärtom uppmärksammades det och följdes med stort intresse i många europeiska huvudstäder. Eftersom det utgjorde en frontlinje i en konflikt som kännetecknar många andra länder på vår kontinent. Den mellan öst och väst. Vilken väg skulle Moldaverna välja? Den väst- och EU-orienterade som man befinner sig på sedan några år tillbaka? Eller skulle man söka sig tillbaka mot öst och orientering mot Moskva och Putin? Det blev det förstnämnda, trots att man från rysk sida gjorde stora ansträngningar för att det inte skulle bli så. Men vad betyder då det här för Moldavien och för regionen? Varför gick det som det gick? Och hur påverkar det här ryska planer för andra länder man försöker dominera? Det tänkte jag vi skulle prata om i dagens podd. Och en som vet väldigt mycket om Moldavien, det är min kollega på sidan, Olof Ehrenkrona. Varmt välkommen hit, Olle.
Tack, tack.
Ja, vi börjar väldigt översiktligt. Varför var valet i Moldavien så viktigt den här gången?
Det är ju väldigt mycket beroende på konflikten i Ukraina, eller Rysslands krig mot Ukraina, eftersom Moldavien och Ukraina båda är uppe för medlemskap i EU och håller på att, ja, de nu bromsar Orbán igångsättningen av medlemskapsförhandlingarna, men båda länderna är ju i princip färdiga att börja förhandla om medlemskap, och Moldavien har ju kanske till och med kommit längst i den processen. Och där har man då haft en process ganska länge nu för en europeisk integration. Och det är någonting som har varit en nagel i öga på Ryssland, på Moskva, på Putin. Och därför har man försökt påverka, en hel del påverkansoperationer i de senaste valen. Mm. Och på det viset så har Moldavien kommit att bli en symbol för problematiken mellan Europa och Ryssland.
Det här är ju ett land som inte minst Sverige har engagerat sig i. Tre representanter för den svenska regeringen, utrikesminister Maria Malmö Stenegard, Benjamin Dosa och Carl-Oskar Bolin, de skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet i augusti. Då beskrev de att det här valet var, citat, ett test för en europeisk demokratis motståndskraft mot försök att undergräva själva valprocessen. Ja, jag tror alla kan räkna ut det, men vad är det för krafter som försöker undergräva valprocessen och hur går det till?
Det handlar om ryska påverkansoperationer uteslutande. Och det är i Moldavien och i den stora kretsdiasporan, alltså de som har är Moldavien men arbetar utomlands i Europa. I de kretsarna har man också försökt att påverka valresultatet och det handlar naturligtvis om att Ryssland vill befästa sitt inflytande och ha brohuvuden in i EU. Mm.
Nu vann ju som sagt regeringssidan, men den ryskvänliga oppositionen, om de hade vunnit, vad hade det inneburit, tror du?
Alltså det som har hänt i Moldavien på 20-talet nu är ju att man har fått en stabilisering av det politiska landskapet genom att få ett i allt väsentligt europeiskt partisystem som styr. Det vill säga ett parti som heter PAS och som är, kan betraktas som ett liberalkonservativt EPP-parti. Och det har lett till att Moldavien har fått en inrikespolitisk situation som liknar grannländernas. Det är inte någonting som Ryssland har gillat, utan Ryssland vill, precis som man vill dominera Ukraina och vill ta Ukraina, så vill man dominera Moldavien. Mm. Och det finns både historiska skäl och aktuella skäl till det.
Men vi ska titta lite på historien. Du skrev ju på ledarsidan för ett tag sedan där du skrev att Moldavien tyvärr inte gick den baltiska vägen efter Sovjetunionens upplösning, utan istället blev det på samma sätt som de gamla sovjetrepublikerna i Kaukasus, att den gamla makteliten som du skriver omvandlade partidiktaturer till ett oligarkvälde. Ja, det är en stor fråga förstås, men varför gick det så? Varför gick det inte åt det baltiska hållet, så att säga?
Ja, det berodde nog på att de inte hade den förberedelse som balterna hade haft. Vi i Sverige tog faktiskt lite ansvar för Moldavien efter uppbrottet från Sovjetunionen eller Sovjetunionens upplösning, så blev ju Moldavien ett land. Vi var faktiskt den största biståndsgivaren till Moldavien och har varit ända sedan dess. Och har ju försökt att hjälpa republiken genom den här transitionsprocessen. Och man har ju haft stöd också från Världsbanken och som sagt Sverige. Och det har ju då varit en process som har varit svår, för det har varit mycket korruption och det har varit oligarker som har styrt, eller gamla kommunister. Men det här har inte varit några ideologiska kommunister, utan man kan säga att hela den här Rysslandskopplingen handlar egentligen om korruption. De som har velat ha makten, de har kunnat förlita sig på att finansiering och stöd ifrån Ryssland till sina personliga, privata, politiska och affärsprojekt. Det är där som den stora skillnaden ligger, att den här moderna partistrukturen med Paasi-ledningen och Maja Sandu och de här arbetar ju på ett normalt europeiskt sätt. Man bekämpar korruptionen, bygger institutioner som har integritet, och man gör det under EUs överinseende för att, så att säga, kunna uppfylla villkoren för ett framtida medlemskap. Och det är då, som man kan säga, att balterna gick igång med den processen ganska omedelbart efter 91. Under svenskt överinseende och delvis också tyskt. Det ledde då till medlemskap 2004. Och därmed så var balternas autostrada till ett öppet och fritt och demokratiskt samhälle, den var lagd. Moldavien hade inte den möjligheten.
Nej, det var en krokigare väg där.
Ja, det var mycket krångligare och mycket krokigare och mycket mer baserat på klanstrukturer och oligarker och alla, så att säga, som hade intressen av att låta sig köpas av Moskva.
Jag tänker sen, jag snabbstuderade Moldaviens historia inför det här programmet. Det var ju protester i landet 2015-2016 mot korruption och så här. Och det är också i samband med det som det här partiet PAOS bildas av Maja Sandu. Vad var det som skedde 2015-2016? Varför blev det en brytpunkt, så att säga?
Man kan säga att det var en spegelbild av det som hände i Georgien 2008. När Ryssland invaderade Georgien, och Rosenrevolutionen hade ju varit några år innan, då man hade frigjort sig från det gamla kommunistiska väldet, också inrikespolitiskt. Och så var det en spegelbild av det som hände i Ukraina med Majdan-revolterna. Motsvarande demonstrationer skedde då också i Chisinau, alltså huvudstaden i Moldavien. Och det var liksom det vi ser idag i Tbilisi, med demonstrationer mot oligarkvälde som nu råder i Georgien. Och man kan se att vad som har hänt i Moldavien är då att tack vare PAS och Maja Sandu så har man lyckats slå in på en stabil väg nu mot ett EU-medlemskap. Och det hade kunnat ske i Georgien också om man inte hade haft den här olyckan i Manchvili som ägnades åt att konspirera med Moskva.
Kan du inte berätta lite mer om Maja Sandu, den sittande presidenten som då blev vald 2020, omvald förra året på 4 år till. Vem är hon och vilken roll har hon spelat?
Hon har spelat en avgörande roll. Hon är utbildad ekonom och har jobbat i Världsbanken. Världsbanken har faktiskt varit en liten plantskola för många av politikerna i det nya Östeuropa. Och jag är en av dem som har lärt sig, lärt sig institutionsbygge, skaffat sig en demokratisk grund och har förstått att det som är den bästa vägen för Moldavien är en fri och öppen demokrati med marknadsekonomi och europeisk identitet. Det är helt enkelt det hon har eftersträvat, och det har hon varit mycket enheten med. Hon har hållit på i 10 år med det här projektet, och hon har varit premiärminister, hon har varit utbildningsminister och sen blev hon president. Och först misslyckades hon i ett presidentval och blev tvåa, och sen så nästa presidentval 2024 så vann hon.
Mm. Moldavien kanske inte ligger på allas bord. Hur kommer det sig att du känner till saker om det landet?
Jo, dels så var vi där och hade kontakter med dem som ett led i Jarl Hjalmarssons stiftelse och demokratistöd. Men sen var jag också där när jag arbetade på UD, eftersom vi då var en stor biståndsgivare till dem. Och sen så hade vi ett Kaukasusprojekt tillsammans med German Marshall Fund. Och i anslutning till det projektet så reste vi också till Moldavien för att träffa både regimen i Chisinau, och det här var 2012 en sån här, tror jag, och även den något egendomliga regimen i Transnistrien, som var mer att likna det Hells Angels och båden en klassisk politisk regim. Men det var så att jag har följt landet i säkert 20 år nu.
Du får berätta lite om det här med Transnistrien, för det vet jag ju att det är ett namn som väldigt, väldigt många har hört, men alla kanske inte har hängt med. Vad är det som egentligen sker där?
Det var en del av Moldavien som förklarade sig självständigt från Moldavien i samband med frigörelsen från Sovjetunionen.
Mm.
Och då gick Ryssland in med trupp och stödde Transnistrien i det här. Det var ett inbördeskrig som var ganska blodigt. Och Ryssland gick in och försäkrade sig om att Transnistrien inte behövde tillhöra Moldavien i realiteten. Folkrättsligt är Transnistrien en del av Moldavien, men man har man har då genom den ryska ockupationen skaffat sig en sån här olöst konflikt av samma slag som man har haft i Georgien, med två av provinserna i Georgien, Sydossetien och
Men är alltså då Transnistrien de facto självständigt? Moldaviska centrala myndigheter kan inte utöva något inflytande där?
Nej, det kan de inte. De facto kan de inte det. Utan det är självständigt, det är ju helt underordnat Ryssland. De har i praktiken ingen egen ekonomisk självständighet, utan det som överlever på i sina relationer med Ryssland.
Mm. Och det här är alltså landområdena som ligger längst österut i landet, alltså närmast Ukraina, inte sant?
Ja.
Ja, just det.
Ja. Vad jag ville säga var det att i Georgien så har vi Abkhazien och så har vi Sydossetien, som då är sådana här utbrytarrepubliker som ryssarna har tagit ansvar för, eller försökt ansvar för att hålla vid liv.
Mm. Men kan du berätta lite mer om Moldavien? Man tänker ju att det är ett agrart land, inte särskilt utvecklat. Hur ser det ut? Hur ser landskapet ut? Och vad är det som präglar landet?
Nej, men det är Europas fattigaste land och har varit så länge. Det är ett jordbruksland, ett jordbrukssamhälle. Man har exporterat jordbruksprodukter, grönsaker, men man har också exporterat vin. Man är en betydande vinproducent och har varit det.
Mm.
Och under Sovjetunionen så producerade man vin för export till Ryssland i huvudsak. Nu så exporterar man globalt och i Europa. Man kan köpa moldaviska viner på systemet i Sverige. Och det är en stor och avancerad vinproduktion som man har. Jorden är i huvudsak mycket bördig. Så de har väldigt goda förutsättningar att bedriva jordbruk och livsmedelsproduktion.
Mm.
Ändå har man ett stadigt underskott i handelsbalansen. Det har man haft sedan frigörelsen.
Hur är jordbruket organiserat? Är det självägande bönder eller är det kooperationer? Eller hur ser det ut?
Det är väl både och. Vinproducenterna är även en typ av kooperation numera. Men i övrigt är ju jordbruket mestadels privat. Mm. Och det har ju varit en av de här sakerna som har varit viktiga när det gäller att omstrukturera den moldaviska ekonomin, har ju varit att få till stånd en ordentlig, ett ordentligt privat jordägande.
Mm, just det. Hur ser relationerna ut med Rumänien? Man pratar väl nästan samma språk i de båda länderna. Hur är det hjärtliga förhållanden?
Ja, för att Rumänien har varit komplicerat. Förut så var det väl så att anslutningen till Rumänien uppfattades som ett sätt att frigöra sig från Ryssland och Sovjetunionen. Men sen så blev det en folkomröstning där man ställde frågan. Och då ville folk inte ansluta sig till Rumänien, utan då ville de behålla sin självständighet. Och det var en stor majoritet faktiskt. Så att samtidigt så är det så att det finns territorier i Moldavien som rumänerna anser tillhör Rumänien. Och det finns territorier i Moldavien som, eller det finns territorier i Ukraina som Moldavien anser tillhör Moldavien. Så att det är då en, som på så många andra ställen i området, så är det en mosaik av territoriella anspråk hitan och ditan som grundas på olika historiska i olika historiska skeden. Men det som har hänt, och jag ska också säga det, att de här identiteterna, rumäner eller moldaver eller gagasio, det är en oerhört känslig fråga i Moldavien. Men det som har hänt med den nya politiska inriktningen är ju att man har lättat ur de här frågorna och de spelar inte lika stor roll som de gjorde förut. Va? Och tidigare så använde sig de här olika maktintressena, gamla maktintressena, av de här identitetskonflikterna för att säkra sina egna positioner. Nu har man ju en regim som inte ägnar sig åt sånt, utan som försöker skapa ett Moldavien som håller ihop.
Vi ska snart återknyta att komma till valet. Bara en historisk fråga till, jag är lite intresserad. Hur ser det ut, de historiska, alltså det här är ju gränsmarker mellan Ryssland, Habsburg, ottomaner och så vidare. Vad har Moldavien tillhört traditionellt där?
Ja, de har väl tillhört alla i stort sett.
Ja, det är så.
Ja, det här har ju varit ända sedan 200-talet, de har till och med varit mongolerna var där också, så mongolerna hade en framskjuten position. Man kan säga att det har varit omstritt mellan ryssar och ottomaner och även Habsburg, men framförallt ryssar och ottomaner. Och det har satt sin prägel på det, och det finns ett område i Moldavien som heter Gagasien, som där det finns en turkisk folkminoritet helt enkelt som är ganska ryssorienterad faktiskt.
Okej, vi ska prata lite mer om valet. Oppositionen då samlades då under en partikoalition som kallades BEP. Jag har inte hittat någon svensk etikett, men på engelska ska detta uttydas Patriotic Electoral Bloc of Socialist Communist, the Heart and Future of Moldova. Mycket uppbyggligt. Vad är det här för gäng?
Det är ju då socialister och kommunister, det är ju så att säga kärnan. Och vad är då det? Alltså kommunisterna var ju från början då traditionella kommunister, men plötsligt så svängde de och blev Europavänliga i mitten på 10-talet, 2010-talet. Och det gjorde att de vann en serie val. Och fick egen majoritet, eller nästan egen majoritet i parlamentet. För att deras nya Europapolitik uppfattades då som positiv. Men man kan säga att det som framför allt kännetecknar dem nu är ju då att de vill bromsa den europeiska integrationen och de vill upprätthålla nära förbindelser med Ryssland. Däremot så är det ju det är ju svårt att kalla dem för ett klassiskt marxistisk gruppering med socialistiska reformer och sådana saker. Det tycker jag, det är liksom inte, det är inte i det häradet de slåss, va? Utan det handlar om andra intressen som de försvarar. Framförallt är det relationerna till Ryssland som man vill bevara.
Men hur stark är kopplingen till det här äldre oligarkkonstellationen du beskriver, alltså de som har suttit på den politiska och ekonomiska makten tidigare?
Alltså de här gamla oligarkerna, så att säga, de finns i de här kretsarna.
Mm.
De dyker hela tiden upp. De har ingenting att hämta i PAS, i PAS. Och de har inte haft någonting att hämta i, så att säga, de liberaldemokratiska kretsarna tidigare. Utan de har funnits i de här kommunist-socialist-nätverken och försökt att utöva makt den vägen. Oligarker är ju inte emot privat egendom så länge det är deras egen. Och det är ju samma fenomen som vi ser i Georgien med Ivanishvili. Så att, och det har funnits en borgmästare i Kishina och sen hade det varit den president som vann valet mot Sandor första gången. Han har ju då tillhör den här kretsen också, och nu så hade de en motkandidat mot Maria Sandor förra gången 2024. De har också tillhör den här gruppen som kallar sig socialister, kommunister, men det är ju framför allt maktägande grupperingar som strävar efter att konsolidera sina positioner i det moldaviska samhället.
Inför valet nu var det mycket prat om det ryska påverkanshotet. Allting från desinformation till direkta cyberangrepp, röstköp och så vidare. Hur mycket av det, jag vet inte hur mycket det som har hunnit rapporteras än, men vad du vet, hur mycket av det har vi sett och vilken eventuell påverkan hade det på valresultatet till slut?
Det senare är svårt att säga, det får man analysera vidare. Men vi har ju sett en hel del. Dels därför, som har avslöjats av den moldaviska säkerhetstjänsten, förfalskade valsedlar och röstköp och sånt. Och sen har vi då haft, för första gången har vi haft bombhot, systematiska bombhot mot vallokaler utomlands, där diasporan skulle ha röstat. Det har varit ett nytt inslag, och regeringen själv säger att påverkan har varit större än någonsin. Man talar om att det har satsats mellan 300 och 450 miljoner dollar från rysk sida på påverkansoperationer. Och det är väldigt mycket pengar i moldaviska mått mätt. Och man har alltså erbjudit folk rätt stora summor för att de ska lägga sin röst på någon annan kandidat än PAS då. Mm.
Själva valsystemet, vad vet vi, har dess legitimitet och vad vet vi om det?
Jag var ju valövervakare, frivillig sådan, i presidentvalet, och det jag såg då var ett mycket välskött val. De vallokaler jag besökte, alla var administrerade med en mycket bestämd dam som skötte allt och såg till att allting gick rätt till, och det var inte någon som man satte sig på, utan hon var mycket bestämd och mycket målmedveten och ville att verkligen skulle gå rätt till. Man blev väl mottagen som observatör. Folk ville visa upp att det sköttes på ett bra sätt, och det var även OSSEs team bekräftade att det var valprocessen genomfördes på ett utmärkt sätt, och det förefaller ha varit likadant den här gången. Alltså att i vallokalerna fungerade allt väl, utan den påverkan som har skett, den har då skett utanför vallokalerna före valet med hjälp av desinformation via sociala medier har ju varit en stor grej, och som sagt försökt till röstköp, och sen har man då haft de här förfalskade sedlarna som man har försökt trott sig kunna prångla ner i valurnorna. Men det har nog inte lyckats. Och det är då beroende på att bevakningen av vallokalerna inne i vallokalerna har varit så pass noggrann som den har varit.
Ska man tolka det här valresultatet som att Sandu och Paz har fått ett mandat för fortsatt Europa-integration helt enkelt de kommande åren?
Absolut, det har de fått. Hon har ju fått egen majoritet. Det hade de förra gången också, men nu trodde man nog att det var stor risk att den majoriteten skulle lösas upp. Opinionsmätningarna för ett halvår sedan tydde upp på 35-40%. Och då var ju frågan, fanns det något parti som de kunde samarbeta med i parlamentet? Och det var de ganska tveksamma till. Det finns ett populistiskt parti som de möjligen hade kunnat samarbeta med, men inte gärna. Nu har de fått en stabil situation. Hon har fått ett kvitto på att folkomröstningen, man genomförde en folkomröstning om EU-integrationen i samband med presidentvalet också. Mm. Och den utförde ju med knapp majoritet för att man skulle fortsätta. Och nu har parlamentsvalet blivit ett kvitto på att det var rätt och att folk vill det. Och det är naturligtvis också ett uttryck för att de reformer som man har behövt genomföra för att kvalificera för ett EU-medlemskap, de har jag uppfattat som positiva och bra. Och folk gillar ju att man minskar korruptionen och sådana saker. Så att, det är en ömsesidig påverkan mellan ambitionen att ta sig in i EU och det uttryck som den ambitionen tar sig i inrikespolitiska reformer. Och den här dynamiken mellan de här två krafterna, de har då helt klart verkat för att folk har valt att fortsätta EU-vägen. Och som sagt, Moldavien har, om man tittar på hur man bedömer läget i Bryssel, så ligger Moldavien väldigt väl till. Och folk är väldigt nöjda med hur de har jobbat. Och hade inte Orbán suttit och bromsat integrationsprocessen så skulle de ha haft medlemskapsförhandlingar igång redan nu, tror jag. Mm.
Och tidsschemat framåt just för EU-medlemskapsförhandlingarna, hur ser de ut? Vad talar vi om för tidsperiod då?
Ja, det hänger ju mycket. Nu är det ju EU på något sätt. Alltså Moldavien har levererat. Både genom folkligt stöd och genom en reformpolitik som har mött kraven. Och nu måste ju så att säga EU visa att man är beredd att förhandla på riktigt om öppna kapitlen om medlemskap. Och EU har ju gjort en förändring av sin förhandlingsstrategi jämfört med när man förhandlade med Rumänien och Bulgarien. Och den förändringen går ut på att man börjar med demokratikapitlet och slutar med demokratikapitlet. Man stänger inte demokratikapitlet förrän allt annat också är klart. Och på det viset så skapar man en säkerhet för att de här viktiga institutionella reformerna som kan säkra demokratin, att de faktiskt blir bestående. Mm. Och det gör man ju men på grund av den erfarenhet man hade med Rumänien och Bulgarien att det gick lite för lättvindigt att ta in dem. All korruption var inte utrotad och man fick en del problem i efterhand som man helst hade sluppit. Nu gör man det mer noggrant från grunden och det gynnar både ansökarländerna och situationen i Bryssel. Så att från alla utgångspunkter så är ju de ungerska protesterna, eller ska vi säga det här sättet att bromsa, det är ju fullständigt omotiverat. Moldavien är ju i ett bättre skick nu än Ungern är.
Mm. En fråga, valdeltagandet var ju, det ökade visserligen, men det blev ju inte högre än 52%. Vad beror det på? Är det utbredd politisk apati trots allt som ändå är ett problem? Eller vad ska man tänka kring det? Landets demokratiska kärnorden så att säga.
Landet är ju fattigt och landsbygden är inte van vid att rösta helt enkelt. Mm. Och det är också så att det finns en alienering i landsbygden i förhållande till huvudstaden Kiruna och de urbana områdena. Det gör det. Så att det finns en politisk passivitet i de fattigaste delarna av landet och i Gagauzien. Så det förklarar en del av det låga valresultatet. Men det var ju högre än tidigare, så att det går ju åt rätt håll.
Ja, om man ska se det här då som avslutning, som del i en... Jag inledde ju med att det finns en större konflikt och ett större spel som går igen i många länder. Kan det moldaviska exemplet utgöra ett positivt föredöme för andra länder? Eller, ja, vad tänker du om det?
Ja, alltså det är ett i övrigt ganska mörkt politiskt scenario. Både öster om oss och väster om oss så var ju det här ett blinkande ljus. För att det här var så bra som man kunde hoppas utifrån vad som är bra för Moldavien och vad som då blir bra för EU om man tar in Moldavien som medlem. Och dessutom så ger det då en lite positiv push åt den ukrainska processen, som ju är, det är den tunga utvidgningsprocessen i EU och den som verkligen kommer att kräva ett betydande handlag. Det är Ukrainas medlemskap. Men att Moldavien lyckas med det de gör, det är en positiv indikation, och det skapar ett positivt momentum i den här utvidgningsrundan nu. Och från den utgångspunkten så var det här väldigt viktigt. Hade de ryska operationerna lyckats, då hade det blivit en skiftnyckel i maskineriet, helt klart.
En fråga till på det temat. EU-utvidgning och västutvidgning har ju gått väldigt bra i norra Europa. Men vad är erfarenheterna egentligen från grannländerna där? Det har ju gått nu 10 år sedan Bulgarien och Rumänien blev medlemmar. Går det att säga någonting entydigt eller någonting om utvecklingen där? Går det framåt?
Ja, det går framåt. Det gör det. Rumänien har ju varit seglat lite under radarn, men man har ju haft en ganska stora korruptionsproblem inom det socialdemokratiska partiet där. Så att Bulgarien är väl också i bättre skick nu än det var på några år sedan. Så att det är ingen tvekan om att det går framåt. Men det är också så att EU har ju inte ändrat sitt förhandlingsupplägg av en tillfällighet, utan man har ju gjort det baserat på de erfarenheterna man hade från utvidgningen med Bulgarien och Rumänien. Den tidiga erfarenheten med Baltikum, Polen, Slovakien och Tjeckien, det var ju helt annorlunda. Det gick ju som på räls egentligen. Och det har ju också fortsatt. Inte minst i Baltikum har ju varit en fantastisk utveckling, och Polen har ju utvecklats ekonomiskt på ett sätt som ingen kanske ens trodde var möjligt. Va? Så att i Baltikum har ju då momentum mellan de olika tre olika republikerna skiftat över tid. Så att från början var det esterna som låg längst fram. Idag så är det så att Vilnius har kommit att bli den dominerande hubben i Baltikum. Och med en väldigt positiv utveckling. Så att, men det är en hälsosam konkurrens om att vara bäst demokrati, bäst på tillväxt, bäst på demokrati och bäst på frihet. Och det är någonting positivt.
Hoppas att vi får se något liknande även i sydöstra Europa. Sista frågan. Ja, om man går...
Jag ska säga det att det är ju under det senaste året så har ju Armenien dykt upp och förklarat att man vill söka medlemskap i EU. Det är ju också en stor förändring i förhållande till hur det var för några år sedan.
Just det. En sista fråga. Om man går på Systembolaget och letar efter moldaviskt vin, vad är det för typ av vin man ska leta efter? Har du några specifika tips där?
Alltså det är väl vita viner de är bäst på. Om man åker till Moldavien, vilket man kan göra, för det är ett intressant land i all sin litenhet, så kan man ju besöka en av de stora vinproducenterna. Det är mycket stora vinkällare i grottan, och där hittar man också, där kan man ha sin egen vinkällare, och där finns det vinkällare som ägs av olika kändisar.
Mm-hmm.
Och en del av dem tillhör religioner som inte ska dricka alkohol.
Aha. Upptäck. Då får man placera sitt vin i Moldavien, så är det i säkerhet från gudsmännen och prästerna.
Jag tror att Erdogan till exempel har en hylla där.
Okay. Ja, det är bra. Olof Ehrenkrona, stort tack för att du gästade mig idag och berättade om Moldavien.
Tack, tack.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.